Det är ett moraliskt ställningstagande att vi vill rädda liv.
Skulle vi förbjuda cigaretter, vilket det finns en del som verkar för, så skulle ju inte alla sluta röka för det. Var går gränsen? Ska man tvinga folk att ha bilbälte, cykelhjälm?
Jag tror att det finns politiker som är rätt kraftigt moralistiska.
Hej och välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma. Jag heter David Ebrard, jag är läkare, psykiater, författare och programledare till den här podden. Idag ska vi prata om harm reduction, eller skademinimering som det heter på svenska. Det betyder att man accepterar ett möjligt skadligt beteende, men man försöker få personen att bete sig så lite skadligt som möjligt. När det handlar om tunga droger är det här en teori vi i praktiken redan jobbar efter. Vi ger ut metadon under kontrollerade former till heroinberoende. Skademinimering har man också i Storbritannien för inbitna rökare. Man försöker aktivt få dem att gå över till e-cigaretter. Det här har vi pratat om i tidigare avsnitt, men nu för ett tag sedan så kom det ett skattehöjningsförslag från Finansdepartementet. Och där argumenterar man helt med harm reduction-argument. Det man föreslår är att nikotin i mer koncentrerad form ska ha högre skatt än det mindre starka nikotinet. För att diskutera detta och skatter överlag som ett sätt att få människor att bete sig mer hälsosamt eller möjligen mindre ohälsosamt har jag bjudit in Christian Ekström, vd på Skattebetalarnas förening. Välkommen.
Tack så mycket.
Och Joar Forsell från Liberalerna som är ledamot i skatteutskottet och suppleant i finansutskottet.
Tusen tack.
Vad säger ni om det här? Vi kanske börjar med Joar. Det här finansdepartementets förslag om att dubbla skatten på nikotinhaltiga vätskor som är koncentrerade. Och jag menar deras resonemang är att det här är farligt på olika sätt och därför så bör det beskattas högre. Är det så att finansen är på väg att acceptera det här harm reduction perspektiv? Det finns ju inte alls i svensk folkhälsopolitik, menar jag.
Min fördom mot nationalekonomer som jag tänker är fullt av på Finansdepartementet är ju att de är ganska rationella och duktiga på att tänka bort andra saker än det som är så att säga strikta kostnader och vinster i det här fallet som ju harm reduction handlar om. Som jag förstår det här förslaget så har ju vissa då de allra mest högkoncentrerade nikotinpreparaten varit förbjudna innan och sen så har man tillåtit dem och när de tillåts så är de så högkoncentrerade så de hamnar utanför det befintliga beskattningen. Och då har man infört en skatt. Vi personligen så när jag tittar på det där så ser jag att det blir lite konstigt beroende på liksom, olika vätskor kontra andra vätskor så kan de här stegen mellan beskattningsgraderna bli lite märkliga i förhållande till varandra. Men att
ja, framförallt man tänker sig väl att om det är hög nikotinhalt så det som i praktiken sker är att man bara
blandar ut det. Ja, absolut. Och det som har hänt, men det som har hänt från början här är ju att de här preparaterna har varit förbjudna och så har man tillåtit dem och då vill man få in dem i skattesystemet.
Så det är bara för att få mer pengar?
Ja, men jag tänker att det handlar om att man inte vill att det ska sälja saker som är förbjudna. Att det är bättre att ha in dem i ett system där det blir reglerat. Och så kan man ju, det handlar ju också om harm reduction egentligen. Att vi vet att preparat kommer att säljas, då är det bättre att de är i ett reglerat system. Men sen så tror jag att man kommer behöva gå tillbaka och utvärdera och titta på de här olika skattestegen och liksom göra dem på ett sätt som lirar bättre med hur de faktiskt används.
Vad säger du?
Ja, alltså oftast så som utifrån vårt perspektiv så ser vi att den här typen av skatter då som kallas för pigovianska skatter där man ska försöka då få bort
eller minska. Vad sa du? Pigovianska?
Pigovianska, precis.
Vad innebär det?
Det är styrande skatter. Okay. Som skatter som man ska försöka då påverka ett beteende och typiskt sådana är skatter på tobak eller miljöfarlig verksamhet och sådär. Det där kan vara ganska svårt. En som funkar är ju koldioxidskatten. Den verkar vara en ganska liksom välfungerande skatt. När det handlar om den här syndskatter så verkar det fungera ganska mycket sämre. Och det beror på att politikerna har så svårt att... dels har de svårt att beskatta det som verkligen är farligt. Titta på beskattningen som ni har varit inne på i den här podden tidigare. På skillnaden i beskattning mellan snus och röktobak så ser man ju att den här viljan att liksom kapa åt sig fler skattekronor väger tyngre än folkhälsan. Men även om man då konstruerar de här så att man har ett perspektiv där man ska försöka minska det som är skadligt så är det väldigt svårt att beräkna. Alltså hur dyra är rökare till exempel? Mm. Och det är klart att de är dyra i vård under ett tag.
Men det har vi varit inne på flera gånger, ja, att om man räknar på rökare så, nu får man inte kanske formulera det så, men staten tjänar på rökarna.
Ja. Exakt, och då är det frågan, ska staten ha, ska vi ha morallagar i Sverige, eller moralskatter i Sverige, för det är det handlar om. Om folk vill röka och förkorta sitt liv, är det någonting som politikerna verkligen ska lägga sig i? Och det är ju en fråga man kan ställa, men då är det ju inte, då pratar man inte, då har man inte skatter som ska då kompensera för någon som allmän kostnad för samhället då, som till exempel en koldioxidskatt, utan det här verkar inte vara här hänförligt till någon kostnad, utan man vill bara in ytterligare skattepengar. Och den här, så här ser det nästan alltid ut när man försöker ha såna här styrmedel. Man inför dem av något skäl, och sen så höjer man dem och trixar med dem för att man blir så beroende av pengarna.
Vad säger du, Johan?
Nej, tyvärr är det nog så, ställer jag upp på den beskrivningen. Jag är kritisk till det. Jag tycker man kan ha beskattning på saker för att kompensera för kostnader. Sen så blir det ju en ganska snabbt en avancerad kalkyl. Alltså vad är kostnaderna om det ökar smuggling och liksom ger finansiering till kriminella gäng, så får du liksom andra kostnader som man måste räkna in där också. Någonstans så är det väl så att alla samhällen någonsin, som jag känner till i alla fall, man ska aldrig säga alla sådär, men har haft någon form av droganvändande, vare sig det är liksom socker eller nikotin eller kokainblad eller kokablad eller vad det kan vara för någonting. Och så får man liksom förhålla sig till det. När Danmark har infört en sockerskatt eller en skatt på lösgodis, och den har inneburit att när man pratar med tullen nere i Skåne, så säger de att ja, men de kriminella gängen smugglar lösgodis. På en lastbil så kan man tjäna 700 000, och det finns ingen chans att tullen kan stoppa dem, för det är lösgodis och de prioriterar heroin. Liksom. Så att när man gör det där, så får man ju räkna på en ganska stor bredd av kostnader, och inte bara på kostnaden för, liksom för vård till exempel för den enskilda individen, utan snarare vad kostnaden blir totalt, och då blir det en rätt mycket mer komplex kalkyl.
Men om vi går tillbaka, för det här med sockerskatt är ju intressant, just eftersom det då kanske inte i folks medvetande är det här absolut farligaste, så att, och det gör ju också att tullen och polisen, de fokuserar på opiater, heroin och sånt där. De fokuserar,
för att det är olagligt.
På, ja. Men också, jag menar, vi säger så här, du skulle ju kunna tänka dig en motsvarande situation med tobak. Att du i ett land har väldigt låg skatt, och så har du, det har vi ju sett tidigare.
Ja, det har vi
tidigare.
Sett. Det är ju inte något man, nej. Behöver man inte så mycket fantasi till. Så
nej, det behöver man inte mycket fantasi för. Och tänka sig att det här leder till, ja, då måste man stänga Öresundsbron.
Ja, det har vi gjort nu i och för sig i coronatiden. Ja,
exakt. Men om vi säger det här, att tror ni på att man skulle i folkhälsopolitiken styra med hjälp av skatter? David Sundén, som förra året kom ut med den här synd och skatt 29:2, en ESO-rapport, inom områdena alkohol, tobak och spel, menar att skatter är ett väldigt effektivt sätt att styra människor och, eller få in pengar för de kostnader då som vi var inne på. Tror ni på det här?
Jag tror att det kan fungera i vissa fall. Jag vet inte om det är den ESO-rapporten, men det är en ESO-rapport, så säger man också att det stora skälet till att alkoholinköpen i Danmark till Sverige har minskat är för att den svenska kronan har varit så svag. Alltså, man kan köpa mindre, det blir mindre billigt i relation att köpa i Danmark. Så det är klart att pris och kostnader, ja, avgör hur mycket pengar människor lägger på någonting, eller hur mycket stora kvantiteter folk köper. Det tycker jag är ganska okontroversiellt. Sen kan man ju fråga sig hur effektivt det är, och liksom hur mycket man ska, ja, om det är så vi ska jobba. Jag tror man kan jobba så upp till en viss nivå. Men
det är möjligt, det är väldigt svårt, därför att ofta så får det här karaktären av ett moraliserande. Det ser man ju inte minst när det gäller rökning, eller som Anders Borg sa, när man höjde skatten på alkohol och tobak och skulle sänka den på arbete, så att folk ska jobba och inte röka och supas. Det blir ett moraliserande, och ofta så möter man människor som tycker att det är okej, till exempel med tobaksskatt, därför att det är ett beteende som man inte gillar. Så det är inte kopplat till någon kostnad eller så, utan man tycker rent allmänt att det är sunkigt med rökning. Och
men hade inte
det.
Anders Borg rätt? Delvis.
Att folk ska jobba.
Ja, folk ska jobba.
Jättebra.
Jättebra. Mm. Att man röker är ju inte så himla bra.
Nej, absolut. Men frågan är om vi ska ha politiker som fäller moraliska domar över vad vi väljer att konsumera, om det drabbar andra.
Så länge det blir moralism är jag all in. Men om vi nu tänker så här. Vi har ändå, idag i Sverige så är det ju så att det är ju extremt få som röker.
Mm. Det beror väl mer på snus, va?
Ja, men det, det är det jag menar. Skulle man inte styra det här ännu mer? Alltså det är ju orimligt, och det vet jag också efter att ha haft många gäster här, att det tycks, bland annat David Sundén, som ju faktiskt var inne på att vi kan styra rökning med skatter, men det tycks inte gå lika bra att styra snusare med skatter, därför att även om du höjer skatten så fortsätter folk att snusa. Och det är väl sannolikt därför att de inte ser det som så där oerhört problematiskt. Och, så att det är ju mer komplext än att det bara är pengar.
Och kanske för att om det är så att man går från att röka till att bruka snus istället, så kanske kostnaden så att säga, för att inte snusa är att istället röka och riskera sin hälsa. Så det är en så pass hög, jag tänker att det är så pass hög kostnad att gå över. Och snuset är ju förmodligen för högt beskattat i förhållande till liksom de minimala kostnader det innebär, men, så är det ju oerhört högt beskattat.
Men det är det jag menar, att om man för den här diskussionen utifrån moralism, ja men då skulle man ju säga att vi ska inte hålla på med det här överhuvudtaget, vi ska inte beskatta. Men om man vänder på det och säger, okej, det här är kanske inte moralism utan vi räddar en del liv genom att till exempel sänka skatten på snus och höja den på cigaretter, så räddar du ju förmodligen en massa människoliv på det sättet. Sen kan man ju då tycka att ska staten överhuvudtaget moralisera kring hur folk lever sina liv. Men det är en svår fråga, för den är ju inte självklart.
Och ska man göra det, så ska man ju vara konsekvent i hur man gör. Och då är det ju rimligt att man har en lägre beskattning på sån här nikotinjuice. För det är ju rimligen mindre farligt, vad jag förstår, än röktobak. Och en ännu lägre skatt då på snus, som ju knappt verkar särskilt farligt alls, vad jag kan
exakt
läsa.
Men då är du ju ändå inne på att det här är rimligt. Då tappar du moralismen.
Och det är det som är mitt problem med det här. Därför att om man börjar i den här änden, så slutar det ganska snabbt i moralism och i girighet. Därför skälet till att man har höga skatter på snus beror ju inte på att man sitter någonstans och tror att snus är ohyggligt farligt. Det är ju för att man tycker om de intäkter det ger, och för att man, det verkar som man kan. Snus verkar ha en hög priselasticitet, så att man kan beskatta det högt och fortfarande få in pengarna.
Jag tror också att det, om man tar Anders Borg-exemplet, hela det projektet, alltså, liksom Nya Moderaterna och det handlade väl om att sälja liksom borgerlig skattepolitik till ett folk som tänkte socialdemokratiskt, som var invaggad i en socialdemokratisk sätt att tänka. Alltså, om man är borgerlig på riktigt, så tycker man ju inte att människor är till för staten. Man tycker inte att människor borde behöva jobba. Man får väl jobba om man vill jobba, och sen får man ta konsekvenserna av att inte jobba om man inte gör det. Liksom. Men att tycka att folk ska jobba för att det är någon form av allmän nyttighet och det är bra för samhället, så här, det är inte liksom ett borgerligt sätt eller ett liberalt sätt att se på det. Men sen så klädde man det i en socialdemokratisk kollektivistisk skrud för att kunna sälja in det. Och jag tror att det var därifrån det här moralistiska uttalandet om att folk ska jobba, inte supa, kommer från också. För det är klart att folk måste ju få gå ner lite i tid och kanske gå med i munskänkan eller någon förening och prova lite vin och ha det gött istället för att jobba, om det är det man vill göra med sitt liv.
Så länge man klarar sig själv.
Ja,
det var väl det han säger, folk ska klara sig själv.
Ja, fast det han sa var att folk ska jobba, och argumentationen var ju att man ska bidra till samhällsbygget och sådär. Jag tror att man bidrar till samhällsbygget genom att göra det som man gillar mest.
Men det här är ju ren triangulering som du är inne på. Absolut, alltså man försöker helt enkelt ta...
Och det är ju en
kollektiv
fara. Ja. Det är ju en fara när man inte heller utmanar tanken. Därför att om man hela tiden triangulerar genom att argumentera för och tänka på ett socialdemokratiskt sätt, så är det såklart att det är svårt att ändra på hur människor tänker.
Det är de som äger
också
problemformuleringsprivilegiet.
Och så ska man optimera någon slags samhällsnytta på ett teknokratiskt sätt. Och det där kan ju bli ganska... Det kan bli trist, men det kan också bli väldigt obehagligt.
Men det blir väldigt framgångsrikt.
Ja, det är faktiskt
under 8 år.
Ja, absolut. Man gick inte så långt, jag vill inte hävda att det här var det. De värsta exemplen såg vi nog inte i Sverige under alliansregeringen. Det
tycker jag absolut inte. Nej. Men så ni är lite så där skatter i hälsoarbetet, ni är lite skeptiska ändå.
Så framförallt därför att det är svårt. Så det är lättare att motivera om man är konsekvent. Det skulle vara svårare för oss att kritisera det om man verkligen var konsekvent och då mätte nytta. Men det är man ju nästan aldrig.
Men hur skulle man vara konsekvent? För det är ju nästa problem. Man kan ju säga att man ska vara konsekvent, men det visar sig ju alltid vara extremt svårt.
Då måste man först ha en rimlig idé om vilka hälsoeffekter du får om du inför en skatt på till exempel, eller höjer en skatt på tobak. Och sen så måste du mäta och väga. Det var ingen som hade räknat med när man höjde cigarettskatten till exempel att smugglingen skulle öka så drastiskt som den gjorde. Och då retirerade man, gjorde ju faktiskt om, och jag ska inte säga rätt, men då sänkte man ju skatterna för att få bukt på i alla fall den värsta delen av smugglingen. Då hade ju för sig smugglingen redan börjat, så den fortsatte.
Men det är ju jättekonstigt att man inte hade smuggling med i beräkningarna, med tanke på att om du tittar historiskt så är det ju helt uppenbart att...
Jag tror också att det är för, jag tror inte staten, i grunden så tror jag att staten inte liksom kan klara av att räkna in alla kostnader och för... Alltså det är klart att tar man en nu är inte jag själv cigarettrökare just, men tar man en cig någon gång för att man är stressad för att varva ner och liksom man känner, ja, sådär som man ser i filmer att folk gör med en cig liksom. Ja, men det är ju faktiskt en nytta för den personen också. Det självklart är det jättestora kostnader. Det är också en nytta. Jag tror att det staten kan göra är möjligen att internalisera negativa externaliteter. Alltså att försöka kompensera för vårdkostnaderna som cigarettrökning orsakar. Men att sen utöver det tala om för folk vad de ska göra eller inte, det förutsätter ju att man kan känna till vilka nytta de upplever.
Men är det inte bra att folk röker mindre?
Jag tror att den enda som vet vilken nytta som jag upplever är ju jag själv. Det tror inte jag att staten kan mäta. Eller det är mycket, mycket, mycket svårt. Men däremot så kan man ju se vilka kostnader det leder till för sjukvården, och så kan man säga att så folk får bära den kostnaden, precis som man har en koldioxidskatt för att folk ska bära kostnaderna av klimatförändringar.
Problemet är ju, som David Sundén var inne på, som jag också redan när jag skrev i Trygghetsnarkomanernas land 2006 konstaterade, att det finns ju rätt mycket forskning som talar för att samhället faktiskt tjänar pengar på rökarna eftersom de lever mycket kortare. Så då faller ju det argumentet helt och hållet, att man ska bära kostnad för någonting som faktiskt samhället tjänar.
Så egentligen borde vi subventionera cigaretter till äldre.
Om man bara tänker över så här, och det är ju,
och tänk vad cyniskt.
Men det är ju extremt cyniskt. Ja. Men det är ju det som gör att det här blir så himla svårt.
Exakt.
Och det är kanske därför som du, Christian, är inne på att det hamnar i moralism hela tiden.
Det slutar alltid det. Och det är lätt att beskatta rökare, för man tycker att rökare ska skämmas, precis på samma sätt som resonerar med om sockerskatter, för det är lätt att slå på folk som man uppfattar var ohälsosamma och liksom tjockisar. De skäms redan, så de är lätta att ta pengarna ifrån. Och problemet är att det nästan alltid slutar där. Och jag tror att det är obehagligt, precis som Jo är inne på, om staten ska försöka väga vad enskilda människors lycka är av en cigarett. Det skulle bli ett otroligt obehagligt samhälle.
Mycket svårt.
Har vi inte ett sånt samhälle delvis?
Jo, men vi är inte nere på individnivå i alla fall.
Fast det är ju otrolig skam att röka idag.
Ja, extremt. Det är nästan värst socialt.
Det är ju värre än att röka cannabis. Skam.
Alltså. Om man röker en cigg. Ja. Men om man tar en lite dyr cigarr så då tycker folk det är okej.
Ja, kanske.
Det finns en sånt någon klassaspekt kanske där.
Ja, absolut. Men det finns ju en klassaspekt, eftersom det dessutom är väldigt påtagligt i olika klasser att det är... Rökning är ju idag en klassfråga, absolut. Och de som fortsätter röka är lägre utbildade och etc. Och det, mycket som jag också har sagt, har ofta en psykosocial problematik, psykiatriska problem, beroendeproblem i allmänhet. Bland patienter med schizofrenisjukdom så har man ju studier som visar att upp mot 90% av alla röker. Så det här är ju inte bara en klassfråga, utan det är dessutom någon form av, ska vi säga... Det blir ju att man sparkar på de som ligger. Mm.
Och förmodligen känner alla de här människorna till att det är farligt med rökning. Det är inte så att det här med utbildningsnivå passar in, utan det passar in i ett beskrivande generellt klassmönster. Däremot så kan man ju då anta att personerna i fråga upplever nyttan av ciggen mer. Därför att man har, den kan skapa, ja, just som det här vi varit inne på, utan att romantisera det för mycket, för det är, liksom, det är fruktansvärt farligt. Men så är det såklart att uppenbart så att om man tittar på att människor, om man konstaterar att människor röker, så måste det ju vara så att man upplever någon nytta med det också. Annars hade man inte gjort det.
Nej, och det är samma sak när man
pratar eller, om... Eller så är man bara fast i det, för så fungerar
så kan det
ju beroende såklart,
så kan det såklart vara. Och det kan man ju däremot bryta med andra insatser. Om det är så att man, det hade jag varit för. Att man har på olika sätt försöker hjälpa människor att komma ur ett beroende. Skulle man ha någon
stimulanspaket där istället? Nej, alltså, man kan jobba med morot och med piska. Ja. Och piskan är ju någon form av höjd skatt hela tiden.
Som du beskriver, så om det är så att... det är en massa människor som har andra psykosociala problem och så vidare, så, som på något sätt ligger till grund för deras beroende i det här fallet av nikotin, så är det ju där man ska sätta in insatserna.
Och vad är det för insatser du tänker då? Det är jättesvår fråga, ja, jag inser det. Jag, men, är beroende, jag jobbar som chef på beroendeklinik, men det är ju svårt att se
vad man gör. Jag tror att ett sätt kan vara att inte stigmatisera och liksom knuffa ut människor i periferin, utan istället försöka omfamna folk och ge dem vård och omsorg. Precis vilken insats det är, det vet du bättre än vad jag vet.
Det är ju en annan sån här klassaspekt, är ju när man, jag tror att det var Danmark, när man höjde, förutom att smugglingen av lösgodis ökade, så var det många som gick över till billigare godis. Alltså man köpte lika mycket men av sämre kvalitet. Och då får du ju återigen ett klassperspektiv på frågan. Det vill säga, de som har lite pengar konsumerar inte mindre men sämre.
Mm. Det finns ju länder som har läskskatt och sådana här grejer. Ja,
och det är samma, Finland samma har ju det. Och det smugglas,
ja, Storbritannien har väl också det.
Det smugglas vid gränsen Finland-Sverige högst upp norr också, på grund av läskskatten.
Mm. Och då Norge, om jag inte fått det hela för mig, fel för mig, de har väl också både för, oavsett om det är socker i läsken eller inte.
De är så rika, så där får man ju verkligen den här, att den här svaga kronan grejen vi diskuterat tidigare, att det sker ju en massa försäljning över gränsen till Norge, men det är svårare att härleda vad som kommer från skatt och inte, eftersom de har så stora ekonomiska muskler från början.
Så det, har man så stora ekonomiska muskler, då kan man lägga till en skatt.
Nej, men jag menar att de handlar ändå massa saker i Sverige för att det är så mycket billigare.
Ja, du menar så.
Så att det är svårare att liksom ställa sig där och se vad som kommer över gränsen, för att det är redan så billigt ändå, så att allt möjligt kommer över gränsen.
Och ost är väl värst, va?
Ja, ost, smör.
Ja, ost och smör.
Men det är det de handlar.
Ja, mejeritullarna är enorma. Alkohol.
Men de har ingen ostskatt i Norge, va?
Jo. Nej, den är grotesk.
Har de ostskatt?
Nej, eller förlåt, de har osttullar, va?
Så
att
det,
ja, enorma osttullar, så att folk, de hamstrar, om jag har förstått rätt, så hamstrar norrmän ostar
med sig. Och de största systembolagen ligger ju på gränsen mot Norge, och ja, det handlar ju om det såklart.
Exakt.
Ja, jo.
Det är bra för folkhälsan.
Det finns ju några sådana här, några stackars kommuner i Dalsland som ser väldigt utsatta ut i statistiken. Därför de har de största systembolagen, för de ligger på gränsen mot Norge. Och kommuninvånarna jobbar i Norge och taxerar i Norge, så det ser ut som att de inte tjänar några pengar heller och har mycket barnfattigdom. Fast egentligen är det bara att de tjänar norska löner och säljer sprit till norrmän.
Ja.
Väldigt sorgligt statistiskt.
Statistiskt sett i alla fall, ja. Okej, men nästa fråga är egentligen, ska man överhuvudtaget bedriva någon hälsopolitik?
Ja.
Hur ska den vara utformad?
Ja, jag tycker ju, jag har ju lagt motioner i riksdagen också om att ha ett skademinimeringsperspektiv på hela, när det gäller hela narkotikafrågan till exempel. Så att,
men jag är ju,
och det är ju hälsopolitik.
Ja, absolut. Men om vi kopplar det till pengar och skatter och dylikt, ska vi ha det? För det var ju egentligen, det landar ju gärna i moralism, tänker jag.
Ja, men jag tycker nog att man kan i alla fall försöka kompensera för kostnaderna. Och sen så har inte jag har inte gjort de här uträkningarna själv, så jag kan inte svara för vilka preparat som skulle få högre eller lägre skatt. Men jag tycker det är rimligt att man generellt, om det går, kan kompensera för kostnader.
Det är väl, problemet är väl att när man har en sån omfattande välfärdsstat som Sverige, så känner man att det finns vissa beteenden som man måste försöka begränsa, därför att kostnaderna blir stora för andra. Och då man får såna, ska liksom, var går gränsen? Ska man tvinga folk att ha bilbälte, cykelhjälm? Ska vi straffbeskatta alkohol och tobak och sådär? Men sen finns det en massa andra saker som man aldrig pratar om som också är farliga. Alltså bergsklättring är väl rimligen rätt farligt.
Finns det ju studier som visar att det är farligt att ha cykelhjälm.
Så
att,
ja, exakt.
Så för det blir
ja,
lite...
Och liksom ska
fast, nu ska pratar vi om min gamla... 15 år gamla bok här.
Jag läste den då, länge sedan.
Precis de här frågorna. Och det är ju naturligtvis jättesvårt. Det är ju samma sak som, vad är kostnaden för att spela badminton till exempel?
Ska 50-åringar få spela korpboll? Ska vi verkligen ha det så? Kostar inte det med
smakar? Nej, men det är det jag menar. Det här...
De borde få det.
Problemet blir ju då att du får en stat som ska lägga sig i då och säga, det här får inte du ägna dig åt dig för att det är för farligt. Och den blir ju allomfattande. Jag är glad att vi inte förbjuder bergsklättring och liksom fotboll för 50-åringar.
Oskyddat sex till exempel. Klamydia, det kostar en del.
Det kostar jättemycket pengar. Men det är skönt att staten inte
gratis kondomer till grupper som har mycket oskyddat sex.
Det är kostnadsfritt, heter det då. Gratis eller något annat.
Ja, det är sant.
Ja, frågan är det någon som har räknat på vad som är dyrast, att behandla en klamydia eller att ge kostnadsfria kondomer?
Ja, och det är ju frågan med liksom sprututdelning och sånt där, landar ju där.
Ja, för då kommer vi tillbaka till, jag menar, anledningen till att man har sprututdelning, anledningen till att vi har LARO-mottagning, sådana här metadonmottagningar, det är ju faktiskt därför att vi räddar oerhört. Det är ju inte för att det är billigt. Det kanske är billigt också. Mm. Det, förmodligen, alltså heroinister kostar extremt mycket för samhället, så det är förmodligen billigt. Men det är ju inte det som ur vårdens synpunkt är skälen till varför man gör det här. Utan vi gör ju det här därför att sen vi införde Socialstyrelsens nya riktlinjer från 2016, det vill säga att det är otroligt svårt att åka ur metadonbehandling, även om du inte riktigt sköter det här, så åker du inte ur för tid och evighet som man gjorde tidigare. Sen vi införde det har vi inte haft ett enda dödsfall på vår LARO-mottagning. Det är ju därför vi gör det, för att rädda liv. Men då kommer man, det är inte moralism, men det är ändå inte ekonomi heller.
Alltså, nej, fast allt är ju inte bara ekonomi, det tycker inte ens jag.
Nej, men vad jag menar är att någonstans så landar man ju ändå i att vi måste ha någon form av...
Men det, du har ju rätt, det är ett moraliskt ställningstagande att vi vill rädda liv.
Ja, vi vill rädda liv, det är ju moraliskt.
Och vi vill minska det skadliga bruket och rädda liv. Mm. Det är absolut ett moraliskt ställningstagande.
Så någonstans
som mycket lagstiftning.
Men vi måste kanske ändå, så länge vi lever i den här välfärdsstaten och inte har en ren manchesterliberalism eller så här nattväktarstat, så någonstans så tar ju staten ett ansvar för våra liv.
Även en nattväktarstat gör ju också, i någon mening, ett moraliskt ställningstagande för rätten till den egna kroppen. Mm.
Och då är frågan, och då gäller det att ha en levande diskussion om hur långt är vi redo att gå? Alltså,
men är inte problemet att vi alltid är så populärt att prata om binär och icke-binärt i många andra sammanhang? Men i det här sammanhanget så är vi ju väldigt... Vi tenderar att bli lite binära, det vill säga...
Ettor och nollor,
ja. Ja, det blir ettor och nollor hela tiden. När det ändå är så att i verkligheten så landar vi ju på 0, alltså egentligen så borde man ha så här, ska vi ligga på 0,5 eller ska vi ligga på 0,7 eller 0,2? Det är ju egentligen där alla partierna bråkar med varandra. Det är ju ingen som vill ha 0 eller 1, men vi hamnar i 0 eller 1. I en diskussion.
Jag tror att det finns politiker som är rätt kraftigt moralistiska och gärna
som vill ha ett.
Ja, som vill ha ett.
Mm. Det finns ju ingen som vill ha noll.
Ja, nästan inte.
Enstaka libertarianer kanske.
Jag tror verkligen att så. Men det gäller att ha en levande diskussion, för det är också så där att det väldigt fort landar i varför har vi höga tobaksskatter? Då är det frågan så här, är det för att kompensera för de höga kostnaderna samhället har, eller för att vi eller för att vi vill att folk ska leva liksom längre och slippa KOL och inte kunna andas på slutet. Det gäller ju att ha det där klart för sig, för att det är väldigt svårt att motivera höga skatter på snus. Det tror jag inte att någon politiker lyckas förklara varför man har, förutom att man kan. Och då gäller det varför, vad är basen för...
Det finns ju väldigt många ideella eller halvideella eller ofta med bidrag från olika statliga insatser, organisationer som är ju då, det finns ju läkare mot tobak och psykologer mot tobak och lärare mot tobak och en massa sådana här organisationer som är stenhårda att betrakta snus och cigaretter på exakt samma sätt. Så det är ju, även om det inte politiker kan lyckas förklara varför man ska ha en hög skatt på snus, så finns det ju en massa så kallade experter som bara rakt av köper det här och till och med lobbar för det.
Men det finns en massa människor som, så här, man är väl inte expert på hur olika tobaksvaror fungerar för att man är lärare. Alltså de är ju expert på andra saker. Ja.
Fast läkare kan man ju hävda. Men det finns åtminstone också, många läkare borde.
Men det finns också läkare mot kärnvapen. Så här,
läkare för kärnvapen.
Det är klart att det finns föreningar med människor som tycker ditt och datan.
Jag tillhör ju den här gruppen läkare för snus.
Är du också för kärnvapen?
Nej, kärnvapen lägger jag mig inte i. Det har ingen expert om.
Nej, men det är ju frågan, läkare är ju naturligtvis oftare kunniga på vad konsekvenserna av rökningen, men det är ju inte säkert att man är expert på de samhällsekonomiska konsekvenserna av att, alltså skulle vi, för så är det ju med, vi har haft en narkotikapolitik i Sverige som har, där det aldrig har varit, eller i alla fall inte i en modern tid, har varit lagligt att använda narkotiska preparat. Och det görs ändå, så att vi kommer ju inte ifrån bruket för att det är helt förbjudet. Och på samma sätt, skulle vi förbjuda cigaretter, vilket det finns en del som verkar för, så skulle ju inte alla sluta röka för det. Vi skulle få andra problem och då skulle vi få en kriminalitet kopplad till cigaretter. Och
det, det här är verkligen sant. Jag kan tycka att det är ett problem i politiken att man ofta går till människor som är väl, alltså som en läkare till exempel som kanske har sett en patient som har haft lungcancer eller något liknande och därför blivit väldigt mycket emot. Så har man varit väldigt, väldigt nära ett individuellt fall eller man har en väldigt stor förståelse för hur cigaretter påverkar den enskilda individens kropp. Men det, precis som Christian är inne på, så det är säger ju ingenting om hur olika policyförslag slår på aggregerad nivå. Och alldeles för ofta tror jag att vi politiker och politiken generellt lite bredare också går till den här enskilda anekdotiska bevisföringen eller tittar på hur...
Man är sig själv närmast. Det är ju samma med neurologerna och neurokirurger som allihopa vill att vi ska ha cykelhjälm på alla. Därför de har sett de fall där
Har
haft det.
Så är det. Och varje förhandling i Region Stockholm antar jag är precis så här att olika avdelningar vill ha mer pengar till sig själva och liksom ser sin egen verksamhet först. Det är ett ganska normalt mänskligt beteende, men det är synd att politiken luras av det.
Och sen är det ibland i vissa problem som man har i samhället ganska svåra att åtgärda. De är ganska komplexa och så vet man inte riktigt vad man ska ta sig till. Så har vi då en ökad, om fettman ökar i samhället så känner man att man vill göra någonting. Vad ska man göra? Kan vi tvinga folk att motionera mer? Det blir väldigt svårt. Liksom. Kraftdusch-Freude-program provades i ett annat land, i en annan tid. Men då vill man hitta på någonting. Så det spelar ingen roll om det är verksamt. Man visar politiskt att man tar tag i det här genom att föreslå en fett- eller sockerskatt. Inte för att det är effektivt, utan för att det är någonting man åtminstone gör mot ett problem.
Man framstår som handlingskraftig.
Och det är nästan det svåraste man kan göra som politiker, är att säga att, nej men sorry, det här är ett samhälle med en massa människor. Och det kommer te sig på lite olika sätt och vi kan inte kontrollera allting. Vi kommer inte göra någon policy här. Det är nästan det svåraste man kan säga. Det är nästan det mest politiska uttalandet man kan göra som politiker och säga att vi inte ska införa en ny reglering.
Och då kommer det bli uppäten av dem som sen säger att vi ska göra en reglering. För de framstår som handlingskraftiga.
Ja, förmodligen.
Och du framstår som helt...
Förmodligen så får jag då frågan att vill ni inte göra någonting? Nej, men det kanske inte går alltid att göra någonting bara för att man vill.
Alla svarar ju inte upp till politiker att leverera heller. Det finns ju ett samhälle som inte är... Den politiskt kontrollerade.
Men det är också en del av det här socialdemokratiska hegemoniska tänket. Exakt. Att man tror att det ska komma någon överdirektör och lösa det, eller en politiker.
Och när man säger samhället ska lösa saker så menar man i själva verket politiken. Man ser ingen skillnad. Just. De är helt överlappande cirklar. Det är väldigt otäckt.
Det är väldigt läskigt.
Men ska vi gå tillbaka till det här? Bara så jag får ett rakt svar här. Nu är det lite så här skjutjärnsjournalisterna. Ska man använda skatter i hälsoarbetet?
Ja, jag tror att det är... Alltså i meningen?
Överlag, jag tror att ni har svarat delvis på det när det kom till snus och tobak. Om vi säger läskskatt?
Nej.
Sockerskatt?
Nej.
Varför inte?
Därför att jag tror inte att det fungerar. Och någonstans så i grund och botten här så det jag kan tänka mig det är ju just skatter för att kompensera för kostnader.
Men övervikt är ju extremt.
Ja, absolut. Och problemet är då med sockerskatt som till exempel då som vi har sett så ökade sig smugglingen och så finansierar man de här kriminella gängen som skjuter ihjäl varandra. Och det är också en stor kostnad. Alltså det är någonstans, jag tror att det är för komplext för att mäta. Och dessutom så måste man ju då ta reda på hur den enskilda personen som får ett påskägg och får käka sina karameller, vilken nytta den upplever. Och det är också väldigt, väldigt komplext. Så jag tror inte det går att göra på ett rimligt sätt.
Men på vissa områden går det?
Ja, uppenbarligen så går det ju att räkna på kostnader ibland. Jag tycker koldioxidskatten som vi var inne på i början är ett bra exempel på att om vi i hyfsad mening kan vara överens om att det här leder till kostnader att vi släpper ut koldioxid, ja då kan man beskatta det som skadar andra då. Det är ju det som är den stora skillnaden kanske.
Och jag är tveksam och av två skäl. Dels därför att den ofta trillar över i moraliserande och sen också därför att man inte är konsekvent med hur de här skatterna genomförs. Sockerskatt har man provat på ett antal ställen. Det verkar inte funka något särskilt bra. Det är klart att höga tobaksskatter verkar ha fått folk att röka mindre och då måste man ha en diskussion. Så här, är det statens uppgift att få folk att röka mindre? Och det kan man absolut diskutera. Men sen finns det många skatter som bara blir intäktskällor för staten och där staten blir beroende. Och så är det ju till exempel med skatten på snus. Delvis är ju bensinskatten sån också att den drar in mer pengar än vad, vad utsläpp och liksom olyckor och slitage på infrastrukturen kostar. Och det är ju för att politikerna blir beroende av de här intäkterna. Och då blir den här skatten ganska oren. Det vill säga man har ett syfte men man använder skatten av rent fiskala skäl istället. Och då blir det också ganska skevt. Till exempel så överbeskattar man snus så kommer för få personer att snusa förmodligen.
Mm. Men det här är ju sant. Det är jättetydligt nu med bensinskatten bara att nu finns det en diskussion om att oj, nu börjar folk använda mindre bensin. Det var precis det som var tanken. Och då blir det jobbigt för då blir det ett bortfall för staten helt enkelt.
Ja,
om skatten fungerar så blir man orolig för att den fungerar.
Exakt.
Vilket är ju helt barockt. Det är jättebra att folk kör mindre bensinbil.
Ja.
Mm. Alkohol då? Skatten på alkohol, alkohol är ju en kostnad för samhället. Så där skulle man kunna motivera det. Jo, men det här är ju väldigt dyrt.
Mm. Och den är ju åtminstone ganska... Den är ju skapligt fiffigt konstruerad i Sverige. Vi klagar ju alltid på alla skatter. Men i Sverige beskattar vi ju just alkoholen och i första hand och inte priset. Vilket gör att ganska dyr alkohol är ganska billig i Sverige. Därför man beskattar det som är... Det som är kostnadsdrivande, det vill säga ja, alkoholen.
Alkoholhalten, så att säga.
Sen så tror jag, om jag ska vara lite tråkig, att det här måste man också se i en kontext. Och skulle Sverige helt släppa alkoholskatter till exempel så skulle förmodligen smuggling från Sverige öka ganska dramatiskt.
Systembolaget skulle få upp sin försäljning.
Enormt, vi skulle tjäna mycket pengar på det i Sverige.
Men kanske blir en intäkt till staten.
Ja, jag är inte säker på att vi skulle vara så uppskattade bland grannländerna. Nej, men jag tror att man måste titta på effektiviteten. Där. Och alkohol är ju farligt, inte, det är cancerframkallande och det finns bla bla bla.
Alkohol finns väl jättemycket faror.
Det är mycket våld och det är mycket
precis.
För tidig död och alla möjliga saker som händer. Men okej. Okay. Ja, vi bara tar nästa grej. Det här med motioner har vi varit inne på då. Skulle man kunna ha någon skatt för att se till att folk som inte rör på sig tillräckligt? Det låter väldigt svårt att följa upp. Men jag vet att jag pratar med människor som är extremt negativa till en sån tanke. Men varför är man negativ? I så fall, varför är negativa till det?
Nej, men jag tänker att i grunden så är det väl så, för att jag tror att Christian känner likadant, att folk måste få leva sina liv som man vill. Folk måste få leva och inte bara överleva.
Ja, det finns ju en gräns där man börjar liksom lägga sig lite för mycket. Ni får inte käka för mycket chips, ni får inte dricka för mycket öl, ni får inte röka och liksom, ska ni ligga utanför äktenskapet så måste ni någonstans ska staten, kan vi inte ha en stat som är inne och pillar i precis allting. Vi har ju däremot skattelättnader på arbetsgivarsidan om man vill förse sina medarbetare med gymkort och sånt där. Det kan väl möjligen motiveras med att man har som arbetsgivare ett sjuklöneansvar och sånt där.
Sen bör man nog de där, alltså man kan ju till exempel få skatterätten, man får ju skatterätten om man spelar minigolf. Alltså man borde se över det där ganska mycket också.
Det måste vara intensiv träning.
Det måste vara cardio.
Någonstans cardioavdrag kan man
någonstans plocka. Mellan så att säga schack och cardiopass och där går en gräns. Problemet är lite för generös.
Och jag är inte så säker på att staten ska liksom upp... Alltså jag är inte säker på att det... Att det är bra att vi har en stat som ska liksom, absolut inte straffbeskatta liksom, tv-tittande eller liksom, försoffade personer. Men heller kanske inte. Jag tror man ska vara försiktig med att liksom, skruva i skatteskalan för att öka folkhälsan. För det finns också något obehagligt med politiker som är besatta av folkhälsa. Det finns något, skälet till det är ju för att då ser man statens intressen som överordnade eller kollektivets intressen som överordnade den individuella viljan, och det är något ganska obehagligt i det.
Sen är det också, nu är ju det här en podd som handlar om hälsa för oss ohälsosamma kanske, men det är klart att det finns ju en massa poddar, en massa människor som är engagerade i massa olika politiska områden, och det är ett generellt problem för skattesystemet att det är alldeles för många som på sitt eget område vill ha olika skatteundantag och liksom använda skattesystemet på dittan och dattan, och det gör ju att det har ju förstört hela skattesystemet som helhet. Det är ju inte ett hälsoperspektiv, men jag tror att i grunden så borde vi liksom i lägre grad generellt styra samhället och så vidare med beskattning. Därför att systemet som sådant blir för oöverskådligt. Då är det bättre att lägga skattepengar på saker som gör nytta. Kanske skolidrott eller någonting annat.
Mm. Så om man nu tänker sig att, man, som du ändå säger, att jo, men skatt är ändå... Man ska använda det i någon mening i hälsoarbetet, men väldigt begränsat om jag förstår dig rätt. Och du är ännu mer begränsad, Christian.
Ja, jag är väldigt tveksam. Men...
Ja, alltså vi är väl tveksamma av ungefär samma skäl. Men det är klart att jag kan se att vi, precis som Christian också varit inne på, att vi kommer ha en alkoholskatt, och det kan nog vara rimligt av olika politiska skäl.
Så alkoholskatt, möjligen tobaksskatt, vad säger ni?
Ja, precis. Man, men
eller tobaksrökskatt skulle ju vara en bättre idé än tobaksskatt då, eftersom snus är tobak.
Vi är tillbaka till det här med, om man tar det här med e-vätskorna, så precis som jag sa inledningsvis, så finns det nog skäl att följa upp och se ifall, är det liksom rätt steg i beskattningen här? Beskattar vi de olika vätskorna i förhållande till varandra på rätt sätt och så vidare? Det finns ju en massa sådana saker, liksom, och pratar vi tobaksskatt generellt, så jämför man då cigg och snus till exempel, så det är väl, det kanske är den här ES-rapporten vi pratade om tidigare, där man säger att så att säga, ciggen är för lågt beskattad, i alla fall någon rapport från ESA, och snusen är för hög beskattad i förhållande
till kostnader. Jag tror det var David Sundins rapport.
Ja. Så att det, ja, det måste man ju kunna revidera.
Man måste
göra
någon princip, inte bara för att det går.
Nej.
Jag tror att med det här så är vi i mål för idag, för det här var väldigt spännande och intressant. Är det något mer ni tänker? Om vi säger så här, det är en sån här standardfråga. Om du, Johan, var folkhälsominister, vad skulle du göra då?
Då skulle jag inte använda mig av skattesystemet. Då skulle jag nog till exempel satsa på skolidrott eller något liknande.
Det är en mycket vanligt återkommande svar på den frågan.
Kanske beroendevården skulle få en extra peng.
Ja, det tycker jag. Mm. Vad säger du, Christian?
Jag skulle göra väldigt mycket mindre, tror jag. och inte moralisera. Sikta på där det verkligen gör effekt. Jag tror möjligen så skolidrott verkar vara en väldigt bra sak att göra, att skaffa folk vanor, och så att man inte får en person med beroende på bakgrund, om man, att man idrottar olika mycket och så.
Injektionsrum, bra konkret sak.
Mm, det har vi.
Ja, men det är en sån sak som jag tror, alltså den typen av åtgärder så att säga, behöver vi mer.
Det låter som ett cigarrum ungefär, fast ja.
Men man borde förut få ha cigarrum på krogen också.
Tack för att ni lyssnar på podden Hälsa för ohälsosamma. Jag heter Bengt Hedlund från Convenio Store Sweden, och det är vi som gör det här möjligt. Gå gärna in och mejla david.eberhardt@hälsaforohälsosamma.se. Gå också gärna in på vår hemsida hälsaforohälsosamma.se.